Jag vet inte, Radio Krishna, men någonstans bara slänga in någonstans angående den här situationen att och media, att det är det viktigaste, vi vill ha kunskap, sanning och inte illusion och lögner som styr oss, så vi behöver lära oss, om vi nu inte bara vill strunta i hela den här världen och bara sitta och Hare Krishna, vilket vi kan göra också om vi vill. Men det är viktigt att vara medveten om det här. Hur kraftfulla dessa media är idag, alltså massmedia överhuvudtaget, men speciellt dessa som går in i varenda människas psyke genom alla dessa skärmar vi går och tittar på. Och sedan då, för en del tittar inte så mycket på skärmar, därifrån till allmänna debatten och naturligtvis kanske fortfarande främst eller minst väldigt mycket från media som SVT och så vidare, dagstidningar. Och alltså, om jag vore där uppe i makttopparna över media och även då naturligtvis kopplingar till den politiska scenen, de går nog ganska mycket hand i hand på en viss nivå, så tror jag att vi skulle sitta där då och nästan skratta åt hur lätt det är att få folk vart hen man vill. Och hur då? Jo, genom tillräckligt massiva mediekampanjer. Och vi måste komma ihåg att de här sakerna vi lär oss och ser och hör i media, antingen det är på TV eller på internet eller tidningar eller vad helst, är ju fabricerat av någon och några. Producerat, skrivet. Någon har suttit och klippt ihop videorna enligt direktiv från någon, manus och så vidare. Och de som gör det, de vet, de lär sig sånt på journalistskolor och så vidare. Hur man använder media kraftfullast. Alltså i propagandasyften. Rent av om det behövs. Och vi ska inte tro att plötsligt så sitter det, finns det inte någon propaganda och ingen vet hur man gör det. Det var bara någon, det vet de bara i diktaturerna och totalitära av de här Sovjet och de här. Det är ju självklart en kunskap som är jätteviktig för psykologisk krigsföring och hybridkrigsföring som man har idag. Och som självklart måste ha utvecklats väldigt väl, så att säga, effektivt i takten med att media, massmedia, utvecklas till att, så att säga, vara uppkopplad till oss alla rakt in i våra hjärnor i princip, eller genom våra ögon och öron. Och så, men då när man sitter och har både kontrollen med media men även resurserna att gå ut och göra kampanjer i dessa media, bara till exempel genom att vara i kontroll över nyhetsbyråerna, AP och Reuters och de här. Genom att vara det kan man producera, fabricera nyheter av den version som ger den version av verkligheten som man föredrar och vill ge. Och sen går det bara per automatik ut till tidningar, nyhetsstationer, tv och så vidare i hela världen. Och även då på internet, webb, sociala medier och så vidare. Så att jag läste en intervju med svenska journalister som sa att vi hinner inte kolla de här. Vi bara tar från nyhetsbyråerna och ut med det i dagstidningar. Vi måste gå i tryckning snart. Så vi måste förstå att det är ganska lätt när man är på den högsta hög nivå där. Därför att några är det. Det är inte konspirationsteori. Självklart finns det ju de som är på högsta nivån och kontroll över de här media. Så kan man ganska lätt idag, jag menar det kräver ju naturligtvis ordentliga insatser, men det är görbart att få miljarder människor att tycka samma sak. Att styra åsikterna från miljarder människor. Till att ha samma uppfattning om någonting. Att detta är verklighet. Detta är illusion. Detta är gott. Detta är ont. Och speciellt då i västvärlden där media relativt homogent kontrollerade på det sättet. Väldigt mycket amerikansk baserat. De här nyhetsbyråerna är ju där. Till och med filmindustrin och allt möjligt sånt som folk som vi tittar på blir påverkade på. Och film har ju använts i propagandasyften sedan de kom i princip. Och är ju ett mycket bättre propagandavapen än man kanske tror och är medveten om, därför att den utger sig inte för att vara propaganda utan underhållning, och människor tänker då, men det är vad då, kommer igen, det är bara, det är ju där ju bara fantasi. Men man kan alltså jobba in undermedvetna underliggande budskap där. Och det här är bara också propaganda 101, skulle jag nog tro, hur man gör sånt. Därför att särskilt när folk inte förväntar sig att propaganda ska finnas där, så kan man lägga in den i smyg så att det inte märks att det är propaganda, och då finns det inget kritiskt motstånd mot det budskapet. Så på det sättet man vet hur man jobbar, och när man har nått en viss mängd där, då blir det den här grupptrycket som tar över majoritetseffekten, som gör att ingen vågar gå emot den gängse mainstream versionen av vad som är gott och ont och vem som är den dålig och goda och så vidare. När det är en konfliktsituation som nu. Särskilt i demokratierna där ledarna sitter inröstade och mest bryr sig om nästa valresultat, om de kommer att sitta kvar på sitt jobb, sin position, eller blir utröstade, och då får man ju inte ha fel åsikter. Så om, och det är det vi ser i Sverige, att alla partierna är överens om att fortsätta skicka vapen till Ukraina istället för att ta upp fredsförhandlingar. Till och med de partierna längst ut på vänster som traditionellt har varit väldigt kritiska mot USA och deras hegemoni, eller vad man säger. Och det här skulle jag säga ett exempel på det. De vågar inte. Om ett parti idag i Sverige skulle gå emot och säga nej, vi vill inte skicka vapen till Ukraina. Vi vill att det inleds fredsförhandlingar, då skulle de bli anklagade för att vara ryssvänner. Och som sagt, nu har det till och med dykt upp det här ordet information terrorist i USA och i Ukraina tydligen, där man börjar helt enkelt gå den vägen att om du sprider felaktig information som då kan vara skadlig för de goda syftena, den goda sidans arbete, då är du en terrorist och kan bli behandlad som en terrorist. Vilket är en väldigt hårdhänt och i stort sett laglös behandling som till och med i vissa fall då kan tillåta att man dödar en sån person utan rättegång. Så att det är... Det är viktigt att se det här. Den här gruppen, och jag tänkte den under covid, där jag också tyckte mig se den med vaccinationerna och trots allt överdrivna, även innan med svininfluensan, är väldigt överdrivna skräckpropagandan, skulle jag kalla det för, mod, alltså överdrivna utmålandet av riskerna. Och även av hur fantastiskt vaccinet är. Och jag tänkte då att om det här börjar, samma effekt går igång på den politiska scenen där någon utmålas som en ny Hitler och någon annan eller några andra kan få hela världen emot dem, då kan det bli riktigt illa. Och det verkar vara där vi är idag, och just att det är så lätt att göra det, det har ju visat sig, man ser ju det, genom att använda dagens media effektivt. Så varför jag säger alltihop det här, det är för att jag tror att det är viktigare än någonsin det här, att inte bara när det gäller liksom världspolitiken och hela det här media på den världsliga nivån. Men att lära sig överhuvudtaget det. Att det kan vara farligt. Att bara gå med gruppen. Massan. Majoriteten. Och det är likadant i religiösa organisationer eller vad helst. Vi har sett det till och med i Krishna-rörelsen med, där ledare har skapat en hel världsbild, eller kan man väl kalla det för, en hel verklighet som då gruppmedlemmarna accepterar, för att det är samma princip där. Man vågar inte gå emot det, för då är man en avfälling eller någonting sådant. Och man tror också att om jag bara gör vad ledaren eller ledarna säger och vad alla andra gör, då är jag på säkra sidan. Då finns det ju ingen som kommer att kritisera mig eller dömer mig eller så. Så man skulle kunna hårdra att demokrati, om den spårar ur, om den används, manipuleras av smarta maktmänniskor där uppe, kan vara farlig. Därför att den kan vara en perfekt grogrund där man kan bygga eller odla fram olika typer av idéer och uppfattningar om verkligheten. Efter behag. Och få stora massan, alltså miljarders människor till och med på jorden idag, att gå på och köpa och acceptera. Och det var väl Voltaire eller någon som sa att bara för att majoriteten accepterar och tror på något så blir det ju inte sant. Var inte det någonting med... Ja, jag vet inte, men i alla fall. Så... Vad är lösningen då? Ja, lösningen är vad många talar om nu, multipolar solution. Alltså mindre enheter där, för det första på global nivå, att varje land är suveränt och sköter sig självt. Har sina egna lagar och respekterar varandra. Inte att någon... Något land försöker att göra sig till kejsardöme och styra alla de andra och vara någon världspolis och ha sin världsmilitär som de kontrollerar och kan avsätta och avrätta ledare i länder som de behagar. Och till och med använda det här med demokrati, det här fina ordet. Ja, men titta, det där landet där borta, de är inte demokratiska. Därför ska vi attackera dem, vi ska invadera dem, vi ska ta över dem, vi ska döda deras ledare och sätta dit en demokratisk ledare så att vi befriar dem. Och så tar vi deras olja och deras naturtillgångar och så vidare på kuppen. Det blir väl vår belöning då för att vi är så snälla. Så att man kan se hur, ja, när man tittar lite djupare på vad som händer, att det är inte så lätt allting, svart och vitt och så vidare, rätt och fel, vi och dem. Och sånt måste vi även vara medvetna om i vår omedelbara omgivning. Men vilken grupp är en till att de här, det är väl inte så att det är fel på gruppen, men som om man tittar på religioner. I Indien, Kina, gamla traditioner, gamla filosofiskt dominerade samhällen. Både Indien och Kina är ju kända för sina filosofer. Alltså inte för sina religioner, religiösa institutioner, utan filosofiska skolor och traditioner. Som samexisterade och fortfarande samexisterar. Medan i Europa så togs även andliga, filosofiska läror, religiösa, alltså, ja, och gjordes till såna här religioner som var makt och är maktsystem. Där man då använder dem just på det här sättet. Man använder den här grupppsykologin. Samla tillräckligt många människor under din flagg, under din kontroll egentligen. Så, ja. Så är saken klar. Du kan få dem att acceptera vad som helst. Så här är vi, Vaishnavar, Bhaktas, i denna moderna värld. Kanske vi är med i någon grupp, organisation, kanske inte. Ja, det är bara den verklighet vi har. En del är det, en del är det inte. Och en del är med i olika grupper. Och den gamla, som någon sa till mig igår, att Krishna som var en sekt, blev en sekt förr i tid. Man kan se de typiska kännetecknen där. Även om naturligtvis, och även jag då, vi talar om 80-talet, 90-talet. Jag gick ut och kämpade och förnekade, nej, med sanningens sekt. Men innerst inne så var jag tvungen att erkänna att Krishna som bar sig åt och rent organisatoriskt och gruppmässigt agerade mycket som en sekt. Men varför jag ändå kämpade emot och argumenterade emot de anklagelserna och gör det än idag på det planet är ju att här är ju en väldigt gammal och fin ortodox tradition från Indien, så det är inte någon nyreligiös, något hopkok med någon underlig karismatisk ledartyp i toppen. Så på det sättet är det ingen sekt. Men sektfolket skulle väl då säga, bara ta exempel, att den här gruppen jag är med, den här Vaishnava-gruppen jag är med min guru och så vidare, och acharya eller vad jag är, det är den enda. Så finns några andra där borta, de vet jag inte ens. Nej, de pratar vi inte om. Och man håller dem ute, man håller dem borta, de får inte komma in. Och så tror man att nu har vi löst problemet på det sättet. Nu är det bara vi som är kvar här. Och vi alla, titta, vi håller med varandra överens. Samma sanning råder här. Så fint, klart. Men som vi märker så är det inte så lätt heller. Därför att i alla grupper råder för det första, ja, det nästan naturliga läget, om man ska säga så, i den här världen, att det finns personer som är fortfarande väldigt påverkade av gonas lidelse, okunnighet och har maktbehov och har psykopatiska, narcissistiska drag, och därför, som vi sa någon gång, finner religiösa organisationer tacksamma för att klättra upp till ledarpositioner i och så vidare. Alltså en verklighet där som kan ju vara frestande för en del, bara blunda för och säga, men vad håller du på med? Varför sitter du här och kritiserar och pratar massa om politik och det ena och det andra? Vi ska ju chanta Hare Krishna. Och det är det jag egentligen säger, att det behöver inte uppstå såna här maktcentrerade och pengacentrerade strukturer som blir så stora att såna här grupppsykologieffekter uppstår på det sättet. Det skulle lika gärna kunna vara, om vi tar till exempel vaishnavismen, att ja, här har vi den grenen av Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Där har vi den mat, en annan mat, Gaudiya mat, egentligen även ISKCON medlemmar av, en gren av, för Gaudiya mat startades av Bhaktisiddhanta för att hans lärjungar skulle kunna starta egna grenar. Det var 64 från början, och en av hans lärjungar gjorde just det, Shrila Prabhupada. När man ser den strukturen, ett träd med många grenar, där varje individ själv kan välja den grenen, själva tycker stämmer bäst för dem. Då tillåter man frihet, men samtidigt ett samarbete där som man har befinner sig på samma träd. Jag tror att det är där man hittar lösningen. Enhet i mångfald som man talar om. Men också det att de här, ju större maktstrukturerna blir och ju mer alltomfattande makten blir som de har, desto farligare kan det bli idag. Och situationen i världen idag är ett bevis på det. Vi ser hur, ja, vi säger ofta psykopater, men alltså hänsynslösa, själviska, giriga, makt- och profithungriga personer sitter där uppe i topparna och leker med hela världen. Inklusive världsekonomin och alla kärnvapen som finns i världen. Som de har helt under sin kontroll. Sådan som borde vara kontrollerat av väldigt, väldigt sansade och kloka och upplysta personer. Så jag tror att lösningen är kanske den enda naturliga, normala och möjliga lösningen är att bli mer lokal, fri. Här är vi i vår stad, vi sköter oss själva. Jag är en småstadsbo, jag vet att så tänker folk i småstäderna. Vi behöver inte de där stora gubbarna uppe i Stockholm, vi tar hand om vår energi, vi tar hand om vår, odlar vår mat, vi tar hand om varandra. Och det kan bli så, förhoppningsvis, här i landet och i andra länder, att om det börjar knipa och riktigt skaka, knaka i fogarna, vår värld, vilket den redan gör. Så ja, stå på egna ben, tänk själv, häng med, lär dig, lyssna och lär från dem som verkligen vet. Som jag sitter här och tittar på en konferens, ett möte på, vad heter det, sån här paneldebatt eller diskussion i Stockholm med professor Glenn Deason och professor Ola Thunander. De diskuterar väldigt mycket de här sakerna och situationen i världen. Och när jag ser det så känner jag att här är äntligen några som har kunskap och som vågar tänka själva och vågar tala och agera fria. Även om de blir kritiserade för att vara ryssvänner eller det ena eller andra. Bara för att de egentligen sitter och säger att vi måste ha fredsförhandlingar. Annars så kan det bli ett kärnvapenkrig. Så jag gjorde ju det här programmet här gudar och demoner, och det här blev någon slags fortsättning på det, tror jag, därför att det handlar inte bara om att titta på världspolitik och världssituationen, men den andliga världssituationen. Det Prabhupada ville och Bhaktisiddhanta Sarasvati sa att det största behovet och den realistiska lösningen på problemen i världen, och det är kristnamedvetande. Och det kan låta som sådär lite religiös naivitet. Men ju mer man förstår vad det där betyder, desto mer fattar man vilka visioner som finns bakom skapandet av det här internationella sällskapet, alltså den här internationella Vaishnava missionen. Varför? Jo, den kan skapa en hälsosam andlig kultur på jorden som är icke-sekterisk, därför att den handlar om vetenskapen, om självet, om själen och om Gud och världen, och vilket då naturligtvis inte bara är en teoretisk konstruktion som vi kan sitta och titta på i böcker, men som går rakt in i livets kärna. Vad är det som gör mig tillfredsställd? Vad ska jag jobba med? Vad ska jag göra? Ska vi kriga eller sluta fred? Ska vi samarbeta eller konkurrera och ta från varandra? Ska vi exploatera alla de som har naturtillgångar som vi vill ha? Och så vidare. Alla de här frågorna som man kan se globalt eller i vårt dagliga umgänge med varandra, familj, samhälle, umgänge. Så när, och jag skulle säga den här Krishna-medvetande, den här bhakti, den här vaishnavismen, och kanske vaishnavismen inte är det bästa ordet heller, för det kan ses som också en av världsreligionerna. Men alltså den här sanatana dharma, kunskapen och livet som bygger på den, är som Prabhupada sa, det är viktigt, jag upprepar gång på gång, inte hinduism. Inte indisk nationalism bakom det hela. Utan är en transcendental kunskap som gäller alla. Om du är en kristen, så blir en god kristen. Var en god kristen. Muslim, var en god muslim. Älska Gud och dina medmänniskor. Och vidga din horisont till att se att vi alla tjänar, dyrkar, älskar samma Gud och därför varandra som bröder och systrar. Så på det sättet så är den här Krishna-rörelsen inte någon världsfrånvänd sekt, utan är till för att vara rakt mitt där ute i samhället. och påverka samhällsordningen, till och med den globala samhällsordningen. Hur? Jo, genom att påverka människornas sätt att tänka och vara och handla. Från ett azoriskt materialistiskt sätt till daiviskt, gudsmedvetet, dharmiskt, gott sätt att vara och handla. Och det, då kommer ju, om tillräckligt många är med på det, så kommer ju hela världen att förändras och räddas. Gå åt andra hållet, ja, då blir det ju förr eller senare en undergång. Hur lite vi än vill tro och tänka det. Därför att det kan vi se från historien att så har alltid hänt förr eller senare. Med dessa stora kulturen, de har blivit dekadanta och materialistiska. Och ja, titta på hur det ser ut här i väst nu. Så ja, det här är väl den verklighet vi har att göra med här just nu.